Här börjar Den dömdas rop av Anna Eidem, inläst av Hanna Schmitz för Saga Egmont.
Till min kära mamma Margit, som alltid finns vid min sida. Prolog. Tisdagen den 31 maj. Elisaveta Savovna Nikolova plockade upp sin sista torsk vid Rosenlundsgatan utanför ICA Maxi strax efter klockan 4 på morgonen. Regnet som just upphört gjorde luften sval och något kylig. Blåsten ven i öronen och de tunga molnen var på väg att skingras och tona bort efter ett envist oväder. En ensam fiskmås glidflög över Feskekörka och kanalen och skriade som ett litet sorgset barn. Elisaveta huttrade och drog den svarta midjelånga skinnjackan tätare omkring sig. Lutade sig fram mot den nerhissade sidorutan och den medelålders mannen som satt bakom ratten och synade henne med en något förvirrad blick. Han bar en svart kavaj, vit skjorta, lätt uppknäppt vid halsen och hans ansikte var blekt med 3 dygns skäggstubb. Elisaveta förhandlade sig till 800 spänn för en halvtimme. Trots mannens tillbakadragna sätt såg han ganska sympatisk ut med sina nervösa och sorgsna ögon. Hon tolkade hans melankoliska hållning som att han var både obekväm och ny i gamet. Hon kände igen sorten, ensamstående, eller gift men likförbannat ensam. Antagligen var det första gången mannen i bilen köpte sex av någon. Själv hade Elisaveta inte tänkt sälja sin kropp för evigt. Hon ville egentligen sluta, men ansåg att hon inte fått ihop tillräckligt med pengar ännu. Trots den där affären med Ivailo. Hon hade också sin familj som hon måste hjälpa. Modern var städerska på ett mindre hotell i Varna och fadern arbetslös byggnadsarbetare. Hon hade en lillebror som hon månatligen sände pengar till och som studerade vid den teologiska fakulteten på universitetet i Sofia. Så hon fortsatte och gömde sitt andliga liv någonstans i medvetandets inre, där ingen kunde komma åt henne. Elisaveta hoppade in i mannens bil och satte sig i passagerarsätet och drog handen genom det mörkbruna, axellånga håret. Det var varmare i kupén. Han la in en växel och körde därifrån. Under den nattliga färden till Gullbergskajen som hon bestämt att hon skulle åka till berättade mannen utan omsvep att han var döende i cancer. Vilket Elisaveta med sin ganska ointresserade ingång inte visste hur hon skulle bemöta. Jaså, sa hon kort. Att mannen berättade om sin tragiska situation förvånade henne inte alls. Det fanns stunder då hon tyckte att det var skönt att höra på andras problem, så hon slapp tänka på sina egna. Men de flesta gånger pratade männen om sina liv som om hon vore en själslig slaskhink. Deras tråkiga, påträngande livsberättelser var påfrestande och högst irriterande. Men Elisaveta höll god min och låtsades lyssna. Kanske skulle mannen bredvid ge en extra cash för hennes visade intresse. Även om han var ensam och döende undrade hon var hans och andra mäns problem egentligen stod i förhållande till hennes. Hon som ständigt och jämt gick i skräck för Georgi Milanov och Goran Vantchev. Skulle de komma på att hon i hemlighet la pengar i egen ficka var hon en död kvinna. Kryphålet var att de i viss mån fortfarande tillät henne välja sina torskar själv. Men det skulle väl inte hålla i sig så länge till nu när de flesta tjejerna på gatan behandlades som slavar och tjänade mindre än de någonsin hade gjort tidigare. Att hon faktiskt hade en viss frihet kvar berodde på att hon inte tjackade och såg ut som en mardröm. Hon visste att hon drog in mer stålar till sina hallikar än de flesta tjejer på Rosenlund och det gav henne ett visst övertag. Efter att ha svängt av Götaleden in på Partihandelsgatan parkerade de på grusplanen vid Gullbergskajen och Elisaveta kunde se ut över Göta älv och dess stilla vatten. Bakom henne fanns den plats där en gång den höga gasklockan stått, som hon hade tyckt sett så fruktansvärt ful ut med sin cirkelrunda grå.